Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i appen Sveriges Radio.
Husets strand vid Omberg 28 november 1925. Hon har letat överallt. Sprungit upp och ner för trapporna så fort hennes åldrande kropp tillåter och ropat över hela huset. Men svaret har bara varit kompakt tystnad. Genom fönstren hör hon ljudet av den stora sjöns kalla vågor som slår mot strandkantens stenar. Bryggan nedanför knakar och kränger, hotar med att slita sig och försvinna iväg, ut på sjön och ner i djupet. Det är en av de första riktiga stormarna för säsongen. Kanske till och med den kraftigaste hittills. Vid horisonten har också snön börjat falla från de tunga, mörka molnen. Vita flingor som förtjust virvlar runt i vinden. Men ännu inte ett spår av hennes högt älskade hushållerska Malin. Hon går ut i blåsten och känner direkt hur kylan biter sig fast hårt i hennes kinder. Hon ropar, men orden kvävs av den styva kulingen. Borta. Malin är försvunnen. Den gamla kvinnan trampar runt med oron stegrande i bröstet. Nu spelar det ingen roll att hon är en firad och berömd författare och tänkare. Ellen Key klarar sig inte utan sin trofasta Malin.
Det här är berättelsen om Ellen Key, den kontroversiella tänkaren före sin tid som stod upp för kvinnans rättigheter och barnens väl. Men hon retade upp både sin samtid och sin eftervärld och fortsätter ständigt att provocera och engagera.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Ellen Key är en världskändis. Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt att tala, skriva och modigt utkämpa strider i offentligheten. Hon är en djärv pionjär, en kraftkvinna. Men 1925 är hon 75 år gammal och glöden har börjat falna. Kroppen och sinnet sviker. Livet har krympt och hon är helt beroende av sin stora trygghet i tillvaron. Sin Malin. Den 32 år yngre kvinna som i över ett decennium har varit Ellen Keys närmaste förtrogna. Den som har sett till att hemmet, livet och skrivandet har rullat på. Ljuset i den vackra villan vid Vätterns strand. Men Malin har inte bara ansvaret för den åldrande Ellen att bära på sina smala axlar. Inom henne finns ett mörker. Och kanske anar Ellen Key redan nu att hennes trotjänarinna har fallit offer för sina egna demoner. Men än så länge finns det hopp. Malin skulle när som helst kunna kliva in genom dörren igen. Och ljuset återvända. Det finns inget annat att göra än att vänta. Och hoppas. Huset som Ellen vandrar runt i med bröstet fyllt av ängslan är inte bara hennes hem, utan ett monument över hennes liv. En manifestation av allt hon tror på. Skönheten, kvinnans frigörelse, bildningens värde, mänsklighetens ljusa framtid och systerskapet. Allt det som har gett henne beundran över hela världen, men också retat gallfeber på både hennes vänner och hennes fiender. Så vem är den här kvinnan egentligen? Vi ska lära känna henne lite bättre, medan hon sitter och oroar sig för sin Malin. Och vi börjar i den tid som på allvar formar Ellen Keys ideologiska karta. Runt hörnet från Hötorget i Stockholm är husen fortfarande låga år 1878. Och det doftar varmt och gott av laggård och jord när bönderna kommer för att sälja sina varor. Kanske känns det som en oas för en lantis som den 29-åriga Ellen Key, inflyttad från norra Småland. För även om det fortfarande finns småstadskänsla kvar, håller den kungliga huvudstaden på att ömsa skinn. Pampiga stenhus ska snart dominera stadskärnan helt. Och från de nya fabrikerna hörs dunkande och svirrande. Industrialiseringen har nått Sverige. Ett stenkast bort har centralstationen nyligen öppnats. Och tjutandet från tågvisslorna når kanske hela vägen till Drottninggatan, där Ellen Key och hennes far bor i en tjusig våning. Hon är allt i allo åt sin pappa, som inte är vem som helst, utan liberal ledamot av Sveriges riksdag. Ellen har växt upp på en herrgård utanför Västervik. Men nu när riksdagsplikten kallar för pappa är det Stockholm som gäller. Mamma i familjen är svag och sjuklig, så den ogifta dottern Ellen får rycka in som både sekreterare åt sin far och värdinna när det vankas bjudningar i våningen. Och sånt klarar hon av galant, för hon är en bildad kvinna. Trots att hon inte fått någon vidare formell skolgång.
Hon fick ju sin utbildning hemma. Först var det mamman som utbildade henne, sen var det hennes barnflickor.
Det här är Anneli Jordahl, författare till romanen Jag skulle vara din hund, om jag bara finge vara i din närhet.
Den enda utbildning hon gick på egentligen var ju Rosanders lärokurs för fruntimmer, som var en vuxenskola för kvinnor.
Och Rosanders lärokurs har vidgat Ellen Keys värld. Genom kunskaperna förstås, men framförallt genom de personer hon kommit i kontakt med.
Här träffar hon bland annat Sofie Adler-Sparre, som var en mycket viktig person i kvinnorörelsen. Ellen Key skrev i hennes tidskrift, som heter Tidskrift för hemmet, som inte var någon inredningstidning, utan det var en intellektuell tidning. Och Adler-Sparre var ju också viktig för, hon stöttade och gav självförtroende för unga kvinnor som ville skriva både skönlitterärt och i tidskrifter.
I kretsen kring Rosanders skola växer ett nätverk fullt av tänkande och handlingskraftiga kvinnor fram. Kvinnor som inte bara vill tala om balar och vilka stiliga män som kan bli goda äktenskapspartier, utan som diskuterar litteratur, politik och filosofi. Och bland de nya vännerna finns en kvinna som ska bli mycket betydelsefull i Ellens liv. Pedagogikpionjären Anna Whitlock. Feminist, världsvan och med ett driv att skapa en ny sorts skola i Sverige. En motpol till det stela utbildningsideal som dominerar på alla nivåer, från folkskolan och upp till läroverken. Ellen Key har hela sitt liv dragits till pedagogiken. Redan som tonåring startade hon upp söndagsskola för barnen hemma på godset. Och när hennes vän Anna Whitlock grundar sin flickskola i Stockholm år 1878 blir Ellen en av de första lärarna. Och den snart 30-åriga fröken Key är en mycket modern pedagog. I hennes klassrum syns ingenting av det sena 1800-talets stränga och odemokratiska skola.
Ellen Key var ju mycket emot auktoritära beteenden, så det var en skola där man lyssnade på eleverna. Det fanns ingen aga eller bestraffning. Det var en mild pedagogik. De här flickorna fick lära sig att diskutera, argumentera. De fick lära sig hur samhället fungerade. Hon gick till exempel med sina elever, flickorna, till riksdagen, för de skulle lära sig hur riksdagen fungerade.
Det här är lärarideal som inte ska slå brett förrän över 100 år senare. Ellen Key är verkligen före sin tid. Så till den grad att till och med hennes vän och kollega Anna Whitlock tycker att hon är lite väl mjäkig med eleverna. För Ellens inkännande stil kan ibland leda till att det blir rätt så stökigt på lektionerna. Fast vad gör det när flickorna trivs och lär sig? Förutom den humana inställningen till eleverna och lärandet sticker skolan ut i utbildningens innehåll. Anna Whitlock ska erbjuda sexualundervisning, banbrytande för den här tiden, och en neutral religionsundervisning. Alltså inte specifikt kristendomskunskap. Och skolan är konfessionslös, har ingen koppling till kyrkan alls. På 1870-talet har man lov att ha en annan religion än protestantism, men det är fortfarande Svenska kyrkan som dominerar. Religiösa minoriteter är absolut inte allmänt accepterade. Och i skolan präntar man i barnen Bibelns ord, som statskyrkan tolkar dem. Men på Anna Whitlocks skola lär sig eleverna allt som olika trossamfund och religioner. och måste inte vara en del av Svenska kyrkan. Vilket gör att elever som inte känner sig hemma i den vanliga skolan söker sig dit. Till exempel judiska barn. Men Whitlockska skolans liberala inställning i religionsfrågan retar upp Svenska kyrkan. Som lärare där hamnar Ellen Key på deras radar, som en potentiell motståndare. Och det här är bara början på striderna. Bäva månde kyrkan. I framtiden kommer Ellen Key att ge sig på en av deras viktigaste institutioner. För Ellen ska ju inte stanna i klassrummet. Hon har mer att ge till fler. Det bubblar av tankar och idéer i henne om humanism, politik, rätten att tänka och skriva fritt. Och hon lever i helt rätt tid. Det sena 1800-talet är folkrörelsernas era, när visioner om ett nytt samhälle är på väg att bli verklighet. Ellen Key brinner för demokratin och står på arbetarrörelsens sida. Sympatiserar med kraven på reglerad arbetstid och medborgarrätt. Men det finns också en annan grupp som hon kämpar för. Den halva av Sveriges befolkning som fortfarande, trots att landet står på tröskeln till moderniteten, inte har mycket att säga till om i samhället. Kvinnorna.
Kvinnan var ju inte myndig, hon fick inte rösta, hon fick inte ha hand om sina egna pengar, hon fick inte förvärvsarbeta. Det fanns förstås moderna gifta par där mannen tillät att kvinnan arbetade. Men för det mesta slutade hon med allt detta när hon blev gift. Men nu talar vi om den borgerliga klass som Ellen Key var sprungen ur. För arbetarkvinnorna har ju jobbat stenhårt i alla tider.
Ellen Key blir en del av den rörelse som kämpar för att kvinnor ska få grundläggande medborgerliga rättigheter. Hon är med och startar upp studiecirklar för arbetarkvinnor för att sprida bildning och kunskap i alla samhällets skikt. Hon skriver, föreläser, blir en figur som allt fler känner igen. När hon är i de sena 30 åren är hon riksbekant. Folk över hela landet känner till hennes namn och vad hon står för. Hennes framträdanden blir allt mer populära och drar mycket publik. Och 1894, vid 45 års ålder, får hon ett mycket ärofyllt uppdrag. Att tala på arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj- inför de stora skarorna på Gärdet i Stockholm. Fröken Keys klassrum är nu hela Sverige. Men hon är ingen klassisk agitator som håller brandtal med dånande stämma. Nej, Ellen har fortfarande samma vänliga profil som hennes elever känner så väl.
Hon hade en specifik stil. Hon hade en mycket mjuk, lågmäld röst. Hon talade sin småländska. Och hon kanske medvetet talade lågt till en början för att åhörarna skulle spetsa öronen och anstränga sig för att lyssna. För sen höjde hon volymen.
Det är tillsammans med systrarna i kvinnorörelsen och bröderna i arbetarrörelsen som Ellen Keys ideologiska universum formas. Men hon är fri i sin tanke och drar sig inte för obekväma åsikter som kommer att leda till brända broar och högljudda bråk. Bland annat med en av tidens andra kulturgiganter. Hur gör man sig ovän med en stor kulturman? Ja, det finns väl strängt taget många sätt. Särskilt om kulturmannen i fråga heter August Strindberg. För han verkar inte vara vidare svårkränkt. Vilket Ellen Key förmodligen är medveten om. Hon och August Strindberg har känt varandra nästan hela livet. Och en gång i tiden var August till och med ute efter att bli mer än bara goda vänner.
De träffades när de var unga och dansade. Och Strindberg frågade en god vän om han trodde att Ellen Key skulle kunna vara ett gott parti för honom. Och sen tyckte han om att diskutera viktiga frågor med Ellen Key. Hon hade ju ett oerhört intellekt, så att hon drog ju till sig även män som ville diskutera.
Något giftermål blev det ju aldrig, men de fortsatte att umgås. Två spänstiga sinnen som kunde mötas i intellektuella frågor. Men när de här celebriteterna närmar sig 50, mot slutet av 1890-talet, ja, då öppnar sig en spricka i relationen. Och den kommer sig av att Ellen Key skriver en essä i en stor tidskrift. Den handlar om Sveriges modernaste diktare, som enligt henne inte är August Strindberg, utan författaren Carl Jonas Love Almqvist. Det här, i kombination med att Ellen Key har tagit parti för Strindbergs ex när han skilde sig några år tidigare, gör den hetlevrade författaren rasande. Så han vässar sin penna och går några år senare till attack. I romanen Svarta fanor målar han upp Ellen Key som ett riktigt vedervärdigt fruntimmer, som är det värsta Strindberg kan tänka sig, en kvinnosakskvinna. Dessutom med lesbiska tendenser. Men han ger henne förstås ett annat namn i sin roman. Hanna Paj.
Denna roa och dumma Hanna Paj uppträdde som kopplerska åt fruarna. Ibland rådde hon om att skiljas där ett bättre parti erbjöd sig. Men ofta gav hon dem vinkar om en liaison, den hon beskyddade. Hela hennes moral, för kvinnan nämligen, var denna: gör vad dig lyster, så handlar du rätt. Känner du begär, så tillfredsställ dem, och du blir en sann och hel människa.
Hanna Paj, alltså Ellen Key, är en intrigerande, irriterande, rödnäst och djupt osympatisk kvinna. Och kanske är August Strindbergs nidporträtt av Ellen Key baserat på ett sårat konstnärsego. Men han är inte den enda vars blod kokar av ilska över hennes radikala åsikter. När det nya seklet 1900-talet närmar sig får hon utstå skäll från alla håll och kanter. Så vad är det då folk blir så förbannade över? Det vi har hört hittills om hennes tankar är väl ändå inte så chockerande. Men hon har mer extrema idéer än att sluta aga barn i skolan. Låt oss börja med den kanske största maktfaktorn som hon gör heligt förbannad. Kyrkan. Ellen Key har nämligen fräckheten att ifrågasätta en av samhällets och kyrkans stöttepelare, äktenskapet, som hon lite tillspetsat påstår inte behövs.
Ellen Keys tankar var väldigt provocerande för kyrkan. Dels ansåg de att hon skändade den heliga familjen genom att säga att det går att leva samman utan att vara gifta. Oäkta barn borde ha samma rättigheter som barn födda inom äktenskapet.
Det låter kanske som självklarheter för den som lever idag, men är våldsamt upprörande kring sekelskiftet. Och förutom det här föreslår Ellen Key att skolan inte borde ha någon undervisning om kristendom överhuvudtaget. Barnen ska själva upptäcka Bibeln och de kristna budskapen, menar Ellen. Och det får förstås kyrkans företrädare att se rött. Det förvånar väl ingen att en tidig feminist får topplocket att ryka för motståndare till kvinnlig frigörelse och för landets mest konservativa organisation. Men Ellen Key hamnar inte bara i debatt med sina uttalade meningsmotståndare, utan också med sina egna, systrarna i kvinnokampen. Hos en sann intellektuell står inte tankeflödet stilla. Det kan rinna i olika riktningar och hitta oväntade förgreningar. Så är det för vår huvudperson. Hennes idéer är inte fixerade, utan rörliga, stöps om och antar nya former. Och ett resultat av det här pålande tankearbetet får titeln Missbrukad kvinnokraft. En skrift från 1896 som slår ner som en bomb, inte minst i Ellen Keys egen krets. För i den lägger hon fram kontroversiella tankar om att kvinnor ska frigöras genom att man ska bejaka skillnaderna mellan könen. För kvinnor och män är helt olika, enligt Ellen Keys essä.
Mannen stod för intellektet och kvinnan stod för känsla och omvårdande principer. Och medan kvinnorörelsen slogs för kvinnans rätt till arbete, så tyckte Ellen Key att man skulle upphöja de kvinnliga principerna, alltså att vårda ett hem, vårda barnen, att det skulle få lika hög status som mannens arbete. Eftersom hemmet, som hon såg det, det var där den viktiga fostran pågick, för att det var liksom ett minisamhälle i hemmet där man skulle få lära sig ansvar och ta hand om sin närmaste.
Ellen Key vill ha oss tillbaka till spisen, ropar högljudda kritiker. Vrida klockan tillbaka, slå undan fötterna på kvinnorättsrörelsen. Och inte nog med det, Hon påstår också att kvinnor inte är kapabla att skapa storverk. Att genialitet är främst en manlig egenskap.
Det var ju många som fann det provocerande att Ellen Key ansåg att kvinnors hjärnor var annorlunda än mannens hjärnor. Det var de som kunde skapa de stora mästerverken. Och endast undantagskvinnor kunde åstadkomma något liknande.
Ellen Key menar inte att kvinnor inte ska få rösta eller ha andra medborgerliga rättigheter. Men hon betonar särarten hos kvinnan och hos mannen. Och de här åsikterna sår split i hennes relationer. Hon förlorar viktiga vänner inom kvinnorörelsen och träter med sin gamla parhäst inom pedagogiken, Anna Whitlock. Men Annas och Ellens vänskap är stark. Den tål slitningar och ideologiska bråk och ska vara livet ut. Ellen Keys åsikter är faktiskt så kontroversiella att de ska röra upp känslor ända in i modern tid. Inte bara hennes tankar om kvinnan som en annan sort än mannen, utan också något mörkare. Det som i Ellens tid beskrivs med ordet eugenik, som betyder rashygien. Tankar om att människorasen behöver förädlas och förbättras. Ellen Key menar till exempel att en del människor helt enkelt borde förbjudas att bli föräldrar. Kriminella, TBC-sjuka, epileptiker och människor med funktionsnedsättningar bland andra. Ellen föreslår att det ska krävas ett intyg på att man inte bär på några ärftliga sjukdomar för att man ska få lov att ingå äktenskap. Sånt här tankestoff fläckar Ellen Keys eftermäle. Men i hennes egen tid rör det inte upp några starka känslor. Tvärtom är rashygien på modet. Och många andra som också ser sig som humanister är inne och känner på ämnet. Ellen Key har alltså åsikter om hur andra människor bör leva sina liv och tycker att kvinnans främsta uppgift är att vara mor. Men själv lever hon inte som hon lär. Hon är i 50-årsåldern, men har inga barn och inte heller någon man vid sin sida, varken äkta eller oäkta. Det betyder inte att hon har saknat romantik. Hon har haft minst en stor kärlek. Men det är, som man brukar säga, komplicerat. Vi flyttar oss ett par decennier tillbaka i Ellen Keys liv och in i en himlastormande passion.
Stockholm, 24 april 1880. Längs den korta vägen från lägenheten vid Drottninggatan till centralpostkontoret på Rödbotorget går som en upptrampad fåra. En naturlig liten sänka skapad av Ellen Keys ivrigt längtande fotsteg. Flera gånger om dagen går hon där i hopp om att det ska finnas ett brev till henne. Ett nytt meddelande från hennes älskade. Och när hon hör posthornet ljuda bultar hjärtat så snabbt och så hårt att det känns som att det ska sprängas. Det är nära att knäna inte bär. Ellen måste sätta sig ner på en liten parkbänk, andas djupt och försöka samla sig. Men hon kan inte bärga sig mer än några sekunder utan reser sig och störtar in på kontoret. Och till hennes stora lycka väntar post till henne. Snabbt nästan springer hon hem och rusar in i lägenheten. Slår igen dörren efter sig, sliter upp kuvertet och kastar sig hungrigt över brevet. Där, med hans handstil, står det: vilken kärlek! Hela bergskedjor kunde smälta för den. Det känns som att gatan gungat, husen raglat, den blå himlen velat falla ner i bröstet på mig. Och Ellens ansikte spricker upp i förälskelsens fåniga leende.
Hans namn är Urban von Feilitzen och han är löjtnant vid Linköpings regemente. Till vardags bor han på det stora godset Lövingsborg, strax utanför stan. Men han är mer än bara militär. Urban von Feilitzen är också författare. Och det var på den vägen som Ellen lärde känna honom några år tidigare,
Han tog kontakt med Ellen Key efter att hon hade recenserat hans bok där han diskuterade mansrollen och kvinnorollen. Och hon besökte honom i hans hem och då hade de brevväxlat en hel del.
Så började. Men deras relation djupnar och övergår alltså i förälskelse. De skriver ständigt till varann, ömma, varma ord. Det låter underbart. Och man unnar väl Ellen Key att skaffa sig en man. Problemet är bara att Urban inte är hennes man, utan en annan kvinnas. För han är gift och fyrbarnsfar. Och när hans fru, Lotten, en dag får ett av Ellens brev i sin hand, blir hon av förklarliga skäl inte jätteglad och kräver att affären ska få ett slut. Men Urban byter bara taktik. Han och Ellen fortsätter att skriva till varann, i hemlighet. Och de träffas så ofta det bara går. När han är på besök i Stockholm smyger de iväg på teater, på promenad på tu man hand, eller ses hemma hos henne. Förälskelse är en stark kraft. Men Ellen Key kämpar med sina känslor för Urban och för deras relation. Kanske önskar hon att de kunde leva tillsammans öppet. Att han skulle skilja sig från Lotten och vara med henne. Samtidigt går det emot hennes principer att en far skulle lämna sina barn. Och Urban verkar inte heller särskilt intresserad av att förändra sin livssituation. Han vill äta kakan och ha den kvar. Behålla både fru och sin Ellen. I över 10 år står Ellen ut. Men på 1890-talet, när hon passerat 40-strecket, tar det slut. Och det känns bittert.
Det här ledde till att Ellen Key gick in i en svår period i livet, en stor depression. Hon begärde att få tillbaka sina brev och tände en stor brasa. Hon eldade upp dem. Och det smärtsamma för henne just nu, tror jag, var att hon hoppades ju på att bli mor. Det var det högsta för kvinnan, enligt Ellen Key. Men deras relation, deras brevväxling, varade under hennes fertila år. Så allt detta var över när deras relation tog slut. Hon väntade på honom och kände sig lurad.
Och Ellen Key kommer aldrig att bli mor. En sorg som hon bär med sig hela livet. Men hon ska ändå bli barnens stora försvarare. Och på kuppen förvandlas till en internationell stjärna. Vi vet redan att Ellen Key är en progressiv pedagog som inte tror på hård disciplin och bestraffningar. Det kan man tänka sig att hon har med sig från sitt barndomshem. För hennes egen första lärare var ju mamma hemma på godset i Småland. Och hon hade stor frihet som barn. Fick botanisera bland böckerna i mammas välfyllda bibliotek. Och tidigt följde med sin pappa på resor till Stockholm och ut i Europa. Men det fanns också en annan sida i familjen Key som har satt sin prägel på Ellen.
Föräldrarna var också mycket stränga. Det förekom mycket hård aga i hemmet. Det drabbade hennes bröder oerhört hårt när de blev vuxna. 2 av dem försvann och bröt med föräldrarna. Det var också så att barnen skulle härdas. De fick väldigt lite mat och Ellen Key var väldigt hungrig. Och någon gång så snodde hon en liten ostbit. Och det var såg som något fruktansvärt i det där hemmet.
Ellen själv håller av båda sina föräldrar. Är tacksam för den utbildning som de har skänkt henne. Att hennes pappa välkomnade henne in i sin värld när hon blev lite äldre har öppnat värdefulla dörrar. Utan föräldrarnas inflytande hade hon förmodligen inte blivit den tänkare och kulturperson hon är. Men deras ideal för uppfostran av mindre barn tar hon alltså starkt avstånd från. När hon nu vid sekelskiftet är 50 är föräldrarna döda sedan flera år. Och Ellen Key sätter sina idéer om barn och hur de ska behandlas på pränt. I en skrift som får titeln Barnets århundrade.
Barnets århundrade kom ut år 1900 och det handlar ju om synen på barn. Att man ska tala till barn som man talar till en vuxen. Man ska absolut inte aga något barn. Barnen ska ha rätt till lek. Barnarbete borde förbjudas. Och skolan ska vara anti-auktoritär. Man ska utgå från varje individ, hur den personen vill ta till sig bildning.
Skolan ska också vara en kreativ plats, där barnen inte bara ska rabbla fakta, utan verkligen lära sig saker på djupet. Från skolan ska man hämta kunskap som sen stannar kvar under hela livet. Lägga grunden till en bildning. Som Ellen Key definierar bildning. Det som finns kvar när vi glömt allt vi lärt. Ellen Key har också banbrytande idéer om skolan som mötesplats för barnen.
Hon tänkte sig någon samskola där pojkar och flickor får samma utbildning. Men också, och detta tycker jag är anmärkningsvärt, att arbetarklassbarnen ska gå med borgarbarnen. Och det är viktigt för henne att man lär sig av varandra.
Ellen Keys tankar om barn och deras rättigheter är något helt nytt. Och boken Barnets århundrade blir en megasuccé i hela Europa och i stora delar av världen. Den trycks om och om igen och säljer som smör. Men det är svårt att bli profet i sitt eget land. I Sverige välkomnas inte boken med några vidare ovationer. Den hamnar i skuggan av allt annat skäl som Ellen får utstå för sina radikala åsikter. Och hatet kommer från alla håll. För det är den här vevan som kritiken börjar välla in. Kyrkan och de konservativa krafterna rasar mot henne. Svenska akademin langar fram svidande kritik. Och i de stora dagstidningarna publiceras karikatyrer av henne. Givetvis som ful gammal trolltant med enorm näsa och krumrygg. Ilskna brev dråsar in till henne. Och Strindberg publicerar sin roman med den elaka beskrivningen av Hanna Pai. Ellen Key pekas ut som rent av samhällsfarlig av sina motståndare. En omstörtare som måste stoppas. Stormen liknar mest av allt ett drev. Och till slut blir det bara för mycket. Om Sverige inte vill ha henne får hon väl resa dit folk uppskattar hennes arbete. Så hon packar väskorna och drar. I utkanten av Neapelbukten skjuter höga klippor och stora stenformationer upp ur det azurblå vattnet. De branta stenväggarna är täckta av vackert grönskande citron- och olivträd jämte knotiga pinjetallar, krokigt böjda av de salta havsvindarna. I mars 1901 lägger ångbåten an i den stora marinan på ön Capri. Och av skeppet troppar en nöjd författare i självvald exil. Den snart 52-åriga Ellen Key har lämnat gamla trötta Sverige. Och hon har inga planer på att återvända.
När Ellen Key blev förföljd i pressen och karikerad var och en tittade så började hon resa utomlands. Då hade hon ju också pengar till att göra detta. Hon hade råd. Hon reste i Berlin, Frankrike och framförallt till Italien som hon älskade.
På Capri har Ellen Key en alldeles särskild destination. För där bor en vän till henne, en annan kulturkändis i tiden, Axel Munthe. Den svenska drottningens livläkare, men också författare. Och ägare till det enastående Villa San Michele. En praktfull kåk, byggd högt upp på en av Capris bergväggar. Villa San Michele bjuder på skönhet som tar andan ur en estet som Ellen Key. För hon vet att uppskatta det vackra. Anser till och med att människor behöver just vackra miljöer runt sig för att kunna må bra. Att hon dessutom är uppskattad av folk här nere på kontinenten får henne förstås också att trivas med livet. Barnets århundrade är som sagt en stor hit. Och den följer Ellen Key upp med en serie skrifter som kommer ut i början av 1900-talet. Livslinjer.
I Livslinjer, som kom ut i tre delar, sammanfattar hon sina tankar om sina viktigaste ämnen. Och den första handlar ju om kärleken och äktenskapet. Och den andra delen handlar om religionen, tredje delen om samhällsbygget.
Det är alltså essensen av Ellen Keys tankar om världen och livet. Och just livet i sig är centralt för henne. För det bär på ett eget, högre värde.
Ellen Key kom ju till slut fram till sin egen religion och det var livstron. Om man frågar henne om vad meningen med livet är, då säger hon lev med utropstecken.
Med livslinjer tar Ellen Key slutligen klivet ut ur klassrummet för gott. Hon är inte längre pedagogen Ellen Key, utan filosofen Ellen Key. Men inte heller det hjälper till att lyfta hennes skamfilade status i Sverige. Där tävlar fortfarande kyrkan, högermännen och kultureliten om vem som mest avskyr Ellen Key. Det blir inte bättre av att hon ger sig in i ännu en av tidens stora politiska debatter, nämligen den om unionen mellan Sverige och Norge. I början av 1900-talet har de två länderna förenats under samma kung i ungefär 90 år. Men norrmännen vill inget hellre än att skaka av sig det svenska oket och kräver att unionen ska upplösas. 1905 står skilsmässan mellan brödrafolken för dörren. Och Ellen Key väljer att ställa sig på Norges sida och argumentera för deras rättigheter. Sånt blir man inte poppis av i nationalistiska tidevarv. De hårda vindarna fortsätter att vina kring Ellen Key. Det ska dröja närmare 10 år innan hon sätter sin fot på svensk mark igen. Då som 60-åring och husägare. Om man tar de branta trapporna ner från den gulvita villan och ut på bryggan välkomnas man av blått, glasklart vatten. Under ytans glitter vilar sammets mjuk sandbotten och i ryggen har man bergets grönska. Här i Ellen Keys paradis kan man andas, tänka och skriva. Precis som hennes vän Axel Munthe har sin villa San Michele har Ellen byggt ett eget hem på jorden. Strand heter hennes hus. Men det ligger inte på undersköna Capris hissnande klippor vid det varma Medelhavet, utan på en lite mer modest kulle vid en klar och kall insjö.
På Ombergs sluttning, precis vid Vättern, där byggdes detta strand som såg ut lite grann som en italiensk villa med pelare. Och det sägs att hon bestämde in till varje spik hur det skulle se ut. Och i det här hemmet så skulle hon förverkliga sina idéer om skönheten, skönhet för alla. Det skulle vara ett ljust hem. Man fick absolut inte ha mörka tapeter eller stormönstrat. Det skulle vara ljusa färger.
Strand som står färdigbyggt 1911 är alla Ellen Keys visioner i konkret form. Så här beskriver den 62-åriga ägaren själv sitt hus.
Ännu har jag, när jag vaknar till den underbara skönhet som från strand möter blicken, känslan av att leva i en dröm. Men när jag så i 10-12 timmar arbetat med all slags utomhussysslor märker jag nog att det är i verklighetens motståndsrika värld jag ännu lever.
I sin egen värld på strand njuter Ellen av uppfriskande morgondopp i Vättern och stärkande promenader med sin lufsiga Sankt Bernards hund Vild. Men hon lever inte ett isolerat liv. För nu på 1910-talet har stormarna kring hennes åsikter och hennes person lagt sig. Det finns fortfarande folk som skyr henne som pesten. Men Ellen Key är inte längre allmän persona non grata. Tvärtom. Nu vill kulturmaffian ha sin del av den svenska världskändisen. Och förstås besöka hennes vackra hem.
Till strand vallfärdade många. Alla ville hälsa på Ellen Key och diskutera med Ellen Key. Och det var berömda gäster. Det var hennes närmaste vän väldigt länge var Werner von Heidenstam och prins Eugen. De var där ganska ofta. Och sen var det fackföreningsledare, författare, det var Elin Wägner, det var konstnären Hanna Pauli. Och sen hade hon internationella gäster.
Ja, celebriteterna strömmar till. Och bland dem förstås hennes gamla vän Anna Whitlock, som stått pall genom alla kriserna. Men Ellen Key välkomnar också andra än kultureliten till sitt strand.
Hon lät arbeterskor bo på strand för att vila upp sig. Och där var inga män och barn tillåtna, utan de skulle ensamma få bo här i detta vackra och vila sig från sitt hårda arbete.
Vid sidan av alla besök fortsätter hon att skriva både fler böcker och brev till människor världen över. Ellen Key har fullt upp med andra ord. Hon kan inte sköta Strand för egen maskin utan har en hushållerska. Men på sommaren 1914, när Ellen närmar sig 65 år, slutar hushållerskan. Och det hade kunnat leda till en smärre kollaps. Men Ellen har tur. För räddningen är på väg. Till fots. Hon har gått hela vägen från Skåne. Skomakardottern, den 33-åriga Malin Blomsterberg från Eslöv. Nu vandrar hon upp för sluttningen. Förbi ruinerna av Alvastra kloster. Mot Omberg i sommarskrud. I handen bär hon en bukett med blommor som ska lämnas över till sierskan på Strand, som Ellen Key ibland kallas. Malin har gett sig ut på sin pilgrimsfärd för att tacka för all Ellens visdom. Men när hon går ner för den branta gången mot villan vid Vättern vet hon ännu inte att det här från och med nu ska bli hennes hem. Och hon vet inte heller att det är här hennes dagar ska sluta. Ellen Key får besök av många beundrare. Men det är något särskilt med Malin som får Ellen att fatta tycke. Och på stört erbjuda Malin jobbet som nyss har blivit ledigt.
Och så kom det sig att Malin blev hushållerska på Strand. Och det var en mycket speciell position. För att Ellen Key ville ju vara jämlik. Så att Malin skötte hela huset. Men hon satt också till bords med berömda gäster som en jämbördig samtalspartner.
Men för Malin Blomsterberg är det här en stor utmaning. Ellen Key med sin högborgerliga bakgrund förstår kanske inte hur bred klyftan kan vara mellan en arbetardotter och de förnäma gästerna på Strand.
Hon var lite klassblind där, för Malin passade ju upp på Ellen Key och hon tvättade alla gästers lakan och hon inhandlade maten och tillagade den till den här strida strömmen av gäster. Och samtidigt var hon ganska blyg och psykiskt skör. Och det var inte helt lätt för henne att sitta med till bords med kungligheter eller fackföreningsledare.
Men mellan de två kvinnorna växer ett partnerskap fram. Malin blir mer eller mindre oumbärlig. Och ju äldre Ellen ska bli, desto mer kommer hon behöva sin Malin. Inte bara som hushållerska, utan också som vän. På somrarna är det fullt sjå mot att ta hand om rulliansen på Strand. Men på höst- och vinterhalvåret är det ofta bara de två. De tar sina dagliga dopp i Vättern, nästan oavsett hur kallt det är. På kvällarna läser Ellen högt för Malin framför brasan och lär henne franska och tyska. Kanske ser Ellen på Malin som den dotter hon aldrig fick. Ljuset på Strand kallas hon. Livets höst skulle med andra ord kunna vara väldigt trivsam för Ellen Key. Om det inte vore så att världen runt omkring har tappat all sans och vett. Samma sommar som Malin kommer till Strand, 1914, bryter nämligen det stora kriget ut. Det som ska kallas för det första världskriget. Och Ellen Key, som är pacifist ut i fingerspetsarna, blir förtvivlad. Hennes syn på det goda i mänskligheten och en ljusare framtid får en kraftig törn. Men trots att krigsåren är långa och plågsamma får Ellen Key anledning att glädjas när det äntligen är över. För en av de saker hon har kämpat för under så många år blir äntligen verklighet. 1921, när Ellen är 71 år, får hon och Malin rösta i riksdagsvalet. Den allmänna och lika rösträtten har slutligen införts i Sverige. Vid sidan av de stora världshändelserna fortsätter livet på Strand. Men inte riktigt som tidigare. För åldern har börjat kräva sin tribut av Ellen Key. Kroppen orkar inte lika mycket. Och inte minnet heller. Ellen börjar tappa greppet. Blir allt rörigare i skallen. Och med det växer kraven på Malin. Men ansvaret över både hushållet och Ellen är för stort. För Malin mår inte bra.
Malin Blomsterberg var redan från början en psykiskt lite bräcklig person. Och vid ett tillfälle så blir hon intagen på ett mentalsjukhus och är där under en period. Men återkommer till Strand och det står att hon är obotad. Och när Malin märker att Ellen Key börjar bli vimsig och tappa kontrollen och sjuk så gör det henne väldigt, väldigt rädd.
Kanske skräms Malin också av vad som ska hända i framtiden. För Ellen ser på Malin som sin kronprinsessa på Strand.
Det jag tror blev alldeles för mycket för Malin Blomsterberg, det var när Ellen Key berättade för henne att hon skulle ta över Strand och vara föreståndarinna på Strand och driva den här gärningen vidare. Och jag tror att Malin fick fruktansvärt klassångest där. Och man kan tänka sig att hon inte förstod hur hon skulle kunna vara värdinna vid de här middagarna och samtidigt passa upp på alla. Och hon skulle inte vara bekväm med att själv anställa en hushållerska som var under henne klassmässigt.
Vad det är som plågar Malin allra värst vet vi inte. Men i mitten av 20-talet börjar hennes låga och flämta. Och i november 1925 är vi framme vid den där kalla novemberdagen när Ellen Key plötsligt blir lämnad ensam. Malin har bakat en tårta och hon har förberett middagen. På spisen puttrar en soppa. Men när disken är avklarad tar Malin sin kappa, går ut genom dörren och försvinner.
Trots det ogästvänliga vädret och mörkret har en stor samling av traktens invånare slutit upp för att hjälpa till. Och nu har skallgångskedjan dragit fram i timmar, vandrat på metervis avstånd från varandra, ropat hennes namn om och om igen, letat efter spår utan resultat. Men att ge upp är inget alternativ. Någonstans måste Malin finnas. Man bestämmer sig för ännu en lov mot stranden, ner mot Vätterns mörka vatten. Det är förrädiskt, bråddjupt och ständigt härjat av plötsliga, svårförutsedda stormar. Så hörs ett rop från en av de sökande. Man har hittat något. Med språng i stegen skyndar sig de andra fram. Men fyndet inger inte hopp. Vid strandkanten står Malins skor. Prydligt ihopvikt i en ordningsam liten hög bredvid dem ligger hennes kläder. Och alla förstår vad som har hänt.
Några dagar senare hittar en fiskare Malin Blomsterbergs livlösa kropp. Och när nyheten når Ellen Key är det som att något slocknar inom henne.
Ellen Key tar ju mycket illa vid sig av att Malin försvinner. Och sakta men säkert försvinner ju också hon. Jag tror att hon upphörde att hennes livsmod försvann totalt där.
Och efter Malins död närmar sig slutet. Den demenssjukdom som verkar ha drabbat Ellen förvärras. Och utan Malins stöttande hand blir tillvaron en utförslöpa mot graven. Bara några månader senare, den 25 april 1926, somnar Ellen in i sin säng på Strand. Ellen Keys död blir en första sidesnyhet i hela Europa. Hon läggs till sin sista vila i familjegraven i Västervik. Och svenska dagstidningar trycker stora rubriker om att Sveriges okrönta drottning gått ur tiden. Men hennes tankar har faktiskt inte lämnat oss. Än idag läser blivande lärare hennes texter om pedagogik. Barnets århundrade ingår i Sveriges nya kulturkanon. Ellen Keys idéer om värdet av skönhet är fortfarande giltiga. Listan över hennes avtryck kan göras lång. Hon är ständigt aktuell.
För min egen del så blir jag aldrig färdig med Ellen Key. Jag läser om henne och då hittar jag någon ny ingång till Ellen Key. Och det som jag tycker är spännande är att alltså hon gav ut 35 böcker, skrifter och man kan inte fånga henne. När jag tror att jag har ett fullständigt grepp om Ellen Keys idévärld, då smiter hon ut bakvägen och då får jag börja om igen. Jag pratar med henne, diskuterar med henne och hon har blivit som en följeslagare i mitt liv.
Men Ellen Key har också stannat kvar hos väldigt många fler. Även om de flesta kanske inte är medvetna om att de bär henne med sig. För hon inspirerar till något som generationer av svenskar kan relatera till. På sommaren året innan Ellen Key gick bort kom 3 tonårstjejer på besök till Strand. De fick inte komma in, för Ellen mådde inte helt toppen just den dagen. Men hennes stora Sankt Bernards hund ville hälsa på tjejerna. Lite väl närgånget, för han bet en av dem i benet. Och då fanns inget annat att göra än att bjuda in dem, så Malin fick plåstra om såret. När tjejerna klev in i huset möttes de av texten "Denna dagen, ett liv". Ett citat av en annan stor tänkare. En lurvig Sankt Bernards hund. En modig kvinna vid namn Malin. Ett tänkvärt citat. "Denna dagen, ett liv". Det känner vi väl igen från en älskad tv-serie. Vi på Saltkråkan. Och det är nog inget märkligt sammanträffande. För en av de där tonårstjejerna hette Astrid Eriksson och gifte sig några år senare till namnet Lindgren. Astrid Lindgren själv förnekade faktiskt att hunden Båtsman och karaktären Malin kom från Strand, men gick med på att farbror Melkers djupsinniga citat kom från besöket hos Ellen Key. Så kanske har en skärva av Ellen Keys universum blivit odödlig i en helt annan form än den hon tänkte sig. Och visst finns det något vackert i att Ellen Key på något vis kunde lämna över facklan till en annan av vår tids stora förkämpar för barnens rättigheter. Att de visioner som hon hade förverkligades under barnets århundrade 1900-talet. Genom skolreformer, FNs barnkonvention och avskaffandet av barnaga. Sånt som Ellen Key tog striden för redan 100 år tidigare.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Viktor Bergdahl och Sardas Rad.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.